I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till den här katastrofpodden. Katastrofpodd är när det har hänt någonting som är akut i samhället. Och just nu råder det elkris. I alla fall hägrar en elkris vid horisonten, eller hur Patrik?
Ja, det kan det faktiskt göra. Och hur allvarligt det blir, det vet inte vi. Och jag känner inte att jag är kompetent att bedöma det heller. Men man kan definitivt lägga en tanke på och fundera på vad det finns som kan hända och så vidare.
Men vad är det som har hänt? Vad är det som gör att vi pratar om en elkris?
Jo, de politiker som styr landet har ju gjort den bedömningen att vi behöver ställa om våran elkraftförsörjning.
Just det.
Och vi har väl haft i princip kanske den bästa och stabilaste elkraftförsörjningen i världen, i alla fall legat väldigt högt i topp. Men samtidigt som vi då stänger ner de här stabilare elkraftförsörjningen som kärnkraftverk och så vidare och ersätter den med att det måste blåsa till exempel.
Ja.
Vilket det gör väldigt lite när det är väldigt kallt. Då är det ju ofta vindstilla, va?
Just det.
Då räcker inte strömmen till.
Mm.
Och den här utvecklingen har ju varit i hela Europa. Och vi har ju varit duktiga på att lägga ner kärnkraft och ersätta med vindkraft. Då.
Det är ju och det måste man ju säga, det finns ju en positiv grej med det. Och det är ju att när man använder kärnkraft så får man ju avfall som man måste lagra i hundratusentals år. Eller hur? Och det slipper man ju då.
Ja, om man inte utvecklar generation 4 reaktorer och bränner upp avfallet också. Så då räcker ju avfallet även med energitillväxt i ungefär 500 år. Det vi har redan nu utan att behöva bryta nytt då. Men det är en annan grej det där. Men hur som helst, där vi sitter nu då, det är ju med det här mer instabila systemet där vi liksom inte kan fylla på tillräckligt. Och när det blir överbelastat.
Som nu?
Som nu, ja. Som det har varit på väg att bli i helgen,
ja.
Bland annat. Så sjunk frekvenserna då. Vi har ju normalt sett 50 hertz.
Vad betyder det?
Och vi har ju växelström, alltså att polerna vänder. Och när det är en frekvens på 50 hertz, då gör det 50 gånger i sekunden.
Aha.
Och det är viktigt när du har många olika generatorer, alltså källor som genererar elkraft. Vi har ju massa vattenkrafts generatorer och kraftverk, och vi har kärnkraftverk, och vi har mängder med vindkraftverk och olika typer då. Det finns ju reserv, olja och kolkraft, framförallt utomlands då, som vi använder när vi behöver extra el, va?
Ja.
Importerar.
Ja.
Alla de här måste ju jobba med de här svängningarna synkront, alltså samtidigt. Så att det kommer plus och minus samtidigt, för annars om någon kommer ur takt med det där, så trycker de ju på en minus på en plus. Och då tar de ju ut varandra. Stör ut varandra helt enkelt. Va? Så att det är jätteviktigt att de här frekvensen upprätthålls och är synkroniserade i hela elkraft som är oerhört komplext. Och nere i Europa är det ju helt ofattbart komplext med den tätheten och kraftverk och olika länder, och allihopa sitter ihop ett gemensamt elkraftsystem, va.
Uh-huh.
Här uppe i Sverige eller Skandinavien då, så har vi har ju anslutningar till kontinenten för att kunna importera från Polen.
Alltså en förlängningssladd?
Ja, precis. Det går kablar i havet helt enkelt över då. Men sen har vi också Norge, och där kan vi ju ta del av deras vattenkraft då när vi blir mer importberoende då.
Okay.
Under det. Det kan vi göra. Men allt det här måste ju vara synkroniserat. Och sen är det så att hur mycket kan vi importera?
Ja. Hur mycket kan vi importera?
Ja, jag kan inte detaljerna. Jag är ju definitivt som jag ingen expert på det här. Jag är orienterad.
Ja.
Och när det inte räcker till, då är det nämligen så här att då orkar man inte upprätthålla de här frekvenstalen. Då kan de störas ut, och det kan öka i något område och sjunka i något. Och man har en säkerhetsmarginal där, alltså det kan bli ner till 49,9 hertz svängningar i sekunden eller upp till 50,1.
Det var inte jättestort spann där.
Nej, det är det ju inte, men det är stora krafter också i de här som försörjer hela länder med elkraft, va? Så att det får nog fungera.
Ja.
Men då när det viker, det var faktiskt 15 januari var det nere i Europa på väg att bli en katastrof, men man var ganska nöjda efteråt. Där blev det så att det delades upp i en sydostlig del och en nordvästlig del för att hålla isär dem när frekvenserna gick isär helt enkelt, va? Och det börjar motarbeta, och får man inte stopp på det där då kan det stänga ner hela elförsörjningen.
Oj, alltså i hela Europa?
Ja, det kan du göra. Om det blir alltså de allvarligare scenarierna, så har du det. Då slocknar hela Europa. Nödstopp på kärnreaktorer, allting. Ingenting fungerar. Alltså
allt som går på el.
Ja, det är nästan allting.
Alltså, det är väldigt mycket grejer som går på el, tänker jag. Om inget av det funkar så blir det ju katastrof.
Ja, det är ju allt ifrån respiratorer på sjukhus till bankomater, till avloppsrening, till pumpar som pumpar undan avloppsvatten från djupare sänker så att inte avloppet ska rinna upp i brunnarna in i lägenheterna, till vattenrening, till vattenpumpar, så nu, bankomater.
Den 15 januari så var det nära att allt det här stängdes av.
Ja, jag vet inte om man ska säga nära, men du hade en sån allvarligare incident. Men man var nöjd efteråt därför att det fungerade. Man räddade ut situationen då.
Just det.
Men det har alltså hänt en sån, ska vi säga, kraftigare eller allvarligare incident där då. Och nu var det på gång i Sverige i helgen. Och nu faktiskt på fredag så blir det ännu kallare.
Ja.
Så se till att dammsuga och köra diskmaskinen nu så det inte belastar extra på fredag här när det blir, jag vet vad sa de, 5, 6, 7 grader kallare över hela landet då. Så nu blir det den kallaste dagen här, va.
Och bara för att man ska fatta då, de här hertztalen som du pratar om, svängningarna, ja, per sekund, det påverkas alltså av hur mycket el som finns och hur mycket el som används. Och används det för mycket ifrån till hur mycket som finns, då sjunker det hertztalet.
Ja, och då blir det obalans i systemen, och då kan det bli en, vad ska man, jag tror man kallar det brownout, tycker jag, men jag har läst någonstans. Inte en blackout,
det låter som man skiter
en brownout. Nej, men alltså att de här börjar bli osynkroniserade och börjar motarbeta varandra, och då måste det stoppas helt enkelt, va? Och kruxet med det där, ja, ni vet, nödstopp på kärnkraftverk och alla sådana saker. Alltså det tar ju tid att få igång det här, och man får liksom bygga upp det successivt och sånt. Va?
Ja.
Och i Europa så kan det nog ta rätt lång tid att få upp liksom det här systemet och fungera igen. I Sverige har man inte i modern tid prövat några sådana här uppstarter i större skala vad jag vet då.
Men det var så nära att det hände i helgen i Sverige, och på fredag så kommer det bli kallare, så då finns risken att det händer igen. Det är ju imorgon, det är torsdag när vi spelar in det här. Men ja, måla då bara upp en bild så man fattar, vad är det som kan hända? Om nu elsystemet kollapsar, om det blir en elkatastrof, vad händer då?
Ja, alltså om du får den här, om vi utgår ifrån det allvarligaste scenariot då, sen hur troligt det är, det kan inte jag bedöma, men det är ju ingen omöjlighet. Nej. Utan den finns ju med på kartan, va? Sen har du ju alla grejer ända ifrån att det blir små korta avbrott på några sekunder som den enskilda användaren ute i nätet kanske inte ens märker, va?
Just det. Förutom att datorn startar om.
Ja, eller tvn stängs av och du får starta om den eller någonting sånt, ja, där, va? Så det finns ju allt däremellan då. Men om man utgår ifrån att helt enkelt klipps ner och det blir dessutom konsekvenser som man inte hade förutsett som gör att det tar tid att starta upp det här. Och just det här typen av störningar i elsystemet, det händer ju också med största sannolikhet när det är väldigt kallt och vi gör åt mycket el i landet, va? På grund av uppvärmningskostnaderna då, eller eluppvärmningen.
När vi behöver det som mest så förlorar vi det.
Ja, om man inte kan möta upp det med import då, va?
Ja.
Så är det. Och börjar man fundera på, alltså man blir ju fundersam ibland när man hör att ja, men jag bor i stan så jag är inte elberoende.
Men låt säga då på fredag, det är mitt i Melodifestivalens andra deltävling, om det nu är på fredag, det kommer jag inte ihåg. Och det är 15 grader kallt ute här i Stockholmsområdet där jag bor. Elnätet kollapsar. Vad händer?
Ja, egentligen så är det ju ingenting som fungerar. Alltså, du får ju ingen information. Det kan finnas, tänka mig i de större städerna, att de har reservkraft till P4 så att de kan göra radiosändningar. Om du har någonting som kan ta emot P4, vanliga FM-radiosignaler.
Då tänker jag så här, min telefon, den har ju batteri, så den kommer ju funka, men den kommer inte ha någon täckning då, för att själva masten som sänder ut täckningen har ingen ström, eller hur?
De har ju reservkraft i. Jag har ju strömavbrott härifrån några minuter, några timmar till ibland. Ett par dygn då. Det har varit sällan nu de sista åren, men ett par, tre dygn har det varit som mest då. Och det, jag vet ju att de masterna här ute med den belastning som finns här som inte är jättehög, då har jag reservkraft i masterna i 24 timmar ungefär då.
Så lite information kommer man att få även om man inte har en vevradio som tar emot P4?
Ja, det kan du få via det där. Risken är ju att det blir överbelastat och i storstäder och så vidare då, så att det inte fungerar och att strömmen tar slut fort och så vidare där då. Men jag kan ju köra igång mina grejer. Det är ju bara att hämta ett bilbatteri och en spänningsomvandlare, så sätter jag igång storbild så kopplar in datorn som går på batteri och ser på film eller någonting, va.
Hur då? Vadå?
Ja, alltså det är ju jättelätt reservkraft i det lilla formatet då. Om du behöver ladda saker, behöver batterier som ska laddas för att ha belysning eller någonting sånt där. Iskallt, mörkast i vintern. Man behöver greja med saker, laga mat och sånt. Då vill du ju gärna ha lite belysning och då gäller det att ha batterier laddade och sånt där.
Ja.
Har du en bil så kan du ju använda den som ett elverk egentligen, va?
Ja, för då om man har en omvandlare i den så och har den igång så genererar den ström och så kan man koppla in en sladd i omvandlaren.
Ja, en spänningsomvandlare, du har ju 12 volt i en bil.
Ja.
Nästan alla bilar. Och en spänningsomvandlare gör ju om den 12 volt spänningen till 220 volt som du har i dina vägguttag då. Då kan du koppla in saker och det beror ju på hur kraftig den här är då, hur mycket den orkar med. Men för att ladda batterier, dubbel A och trippel A och lite litiumbatterier och sådana där grejer, så räcker det ju med en 500 wattare. Och du kan även göra så att du tar med dig ditt bilbatteri in. Hämtar det helt enkelt. Det är fulladdat. Du hämtar in det och så kopplar du in det inne och för över det till dina batterier och så vidare. Då kan driva enklare grejer. Jag har själv gjort det. Jag har råkat ut faktiskt 2 år i rad för att det blir elavbrott när jag håller på med min äggkläckare och ska kläcka fram årets kycklingar och kalkoner och så vidare. Och då har jag varit så otroligt nöjd med att jag kan rädda dem.
Ja.
Med hjälp av det. Och den drar ju inte heller. Det är en liten fläkt och en liten ett värme då som upprätthåller ungefär kroppstemperatur för en människa då, den storleksordningen då. Så att det fungerar. Så det är billiga, enkla grejer för att kunna göra det mest basala då.
Just det. Men om vi går tillbaka då till fredag kväll här när det är krisar. När elkatastrofen slår till. Då allt slocknar. Jag kanske har täckning i telefonen så att jag kan läsa på liksom aftonbladet.se att det är ett strömavbrott i hela Sverige. Kanske blir det överbelastat så jag får ingen information alls. Vad mer slutar funka?
Ja, i städerna så har du ju vattentorn.
Ja.
Och i större delarna av städerna så borde det trycket, alltså vattentorn gör ju det då att vattnet finns över lägenheterna, bostäder och så vidare. Och att det blir ett självtryck ut. Sen vet inte jag hur täckningen är med det där, om det behövs pumpar och sånt på vissa ställen då. Men framförallt så tar ju det vattnet slut relativt fort.
Ja, men så om det händer så då är det första man ska göra, om man inte redan, som vi sa i första avsnittet, har massa vatten i garderoben, så fyll badkaret med vatten.
Mm.
Eller hur?
Och då är det ju det där vi sa när vi pratade första avsnittet, osolidarisk.
Ja, precis.
Du tömmer för att du inte har förberett dig, va?
Just det.
Du tömmer hyllen i affären för att du inte har förberett dig. Jävla det är du svin. Som är
vilket
egoisten.
Svin är jag som tänkte det?
Ja, alltså folk, som jag sa där, folk ser ju lite skeptiskt. Många gör ju det på prepper, men det är ju faktiskt de som tar ansvaret, va? Det är ju du som inte gör det, som inte förbereder dig, som inte tar ansvaret. Och det gäller ju framförallt på vattensidan också då.
Ja.
Men sen har du ju det, folk börjar spola på toaletter och vi kör ut det fina vattnet i avloppssystemet också, eftersom vi har så mycket fint och billigt rent vatten i Sverige, va? Så att det tömmer ju ganska fort. Och sen funkar ju inte spolningen på toaletterna heller.
Nej.
Vad värre är, vi bygger ju hus och bostäder och sånt på mindre lämpliga ställen. Alltså låglänta, både vad gäller översvämning men också det här att det kan bli så att avloppspumpar och sånt inte fungerar. Så att det börjar komma upp avloppsvatten när folk fortsätter att spola och sånt där.
Vad ska man göra då?
Du bor du på ett sånt ställe så blir det jobbigt. Det flyter ju upp avloppsvatten i brunnar och sånt där och allt som är anslutet till det trycks ju upp där och du får ju helt enkelt plugga det då.
Hur gör man det då?
Ja, det får ju knöka i grejer och det beror ju på hur högt tryck det kan bli det där, men trasor, sen har du ju, kan du ju ha träpluggar och sådana saker också och sätta i då, va? Men framförallt får du ju försöka stoppa det med att knöka i trasor och lakan. Sådana saker hårt då i det här för att stoppa det.
Och bara så att om man nu tror att man bor lågt, vad är det man ska kolla så att man vet vad man ska plugga igen om det börjar spruta upp bajs?
Ja, det är ju golvbrunnar, men det kan ju även komma i handfat och
allt som är anslutet till avloppet.
Ja, precis.
Så då kan man redan nu gå runt i sitt hus och kolla vad är anslutet till avloppet och vad har det för dimension? Kan jag tälja till någonting eller kan tänka ut något smart och möla i det där hålet om det är så att det börjar tränga upp grannens bajs i handfatet.
Ja, eller att det blir stopp någonstans och du bor på bottenvåningen i ett höghus och så har du ganska många över dig. Och det kommer inte undan. Det blir...
men för mig som bor i... Jag bor ju i som själv. Jag bor med min familj i ett hus.
Mm.
Vi har ju bara avloppet, det är ju självfall eller vad man ska säga. Vi har ju ingen pump för det. Men däremot har vi ju en vattenpump som kommer lägga av ganska snabbt.
Ja, den lägger väl av direkt din pump skulle jag säga.
Ja, det tror jag också. Men, och då har jag mitt vatten i jordkällan. Men om jag skulle vilja ha reservkraft för min för min pump, min vattenpump. Hur gör jag då?
Ja, antingen så har du ju batterier med spänningsomvandlare som du har laddat i förväg för att kunna driva under en viss period.
Hur mycket el behöver den då?
Alltså, man brukar väl, till hushåll så ligger väl pumpar någonstans på 700 watt mellan tummen och pekfingret. Alltså ja, ungefär en hästkraft kanske, som man sa förr då. Men då är det ju så att den behöver ju, har ju ofta större startström och så. Så att jag skulle tippa att du behöver ha 2-3 tusen watt på en spänningsomvandlare för att kunna driva en enfas vattenpump då.
Just det, och då är det själva omvandlarens storlek som är grejen, inte hur stort batteriet är.
Nej, precis. Batteriet bestämmer ju istället hur länge och hur mycket vatten du kan pumpa.
Just det.
Energimängden är ju i batteriet då.
Just det.
Men sen måste utrustningen då klara av att generera tillräckligt mycket kraft. Tillräckligt hög effekt, tillräckligt många watt i det här fallet då. Där.
Just det.
Och det, jag skulle kunna tro att 2000 watts, de är ju ganska vanliga elverk. Det är sådana här Honda och Endress och Yamaha och sånt där som finns, som folk har med sig i sina husbilar och båtar och sånt där. De här små tysta elverken, de brukar ligga någonstans där på 2000 watt. Jag tror att du skulle kunna köra en enfas vattenpump med en sån då.
Och det är en sån här, alltså jag skulle säga dieselgenerator, är det samma?
Nej, det här är små smidiga bensingeneratorer då. Vill du ha en som försörjer mer då, eller över längre tid och så, då är ju dieselmotor betydligt energieffektivare. Och vill du ha lite större lager av bränsle som du också vet klara sig lite längre, så är det ju vissa typer av diesel som klarar av att lagras väldigt länge.
Åh herregud, det här kommer vi få gå in på i ett annat avsnitt.
Ja, det får bli fördjupning.
Det låter superhärligt. Jag måste bara säga, jag har ju sneglat på en sån här, försvaret har ju sålt ut någon sån här som precis som en släpkärra.
Ja.
Har du någon erfarenhet av dem eller? Alltså ett elverk som ser ut som kommer som en släpkärra.
Ja, alltså sådana fanns det ju mycket. Och det är ju för att försörja stora staber. Eller vi hade ju väldigt mycket fältsjukhus. Alltså inte sådana här sjukvårdskompanier och sånt där som man sätter upp nu. Utan vi hade faktiskt över 30 stycken stora tältlasarett, skulle man kunna kalla det. Va? Och de var helt självförsörjande. Alltså du var ju tvungen att få in ved, bränsle, mat och så vidare. Men de hade alla system. Va? Matsalar, ja, reparationsverkstäder, värme, elektricitet, alltihopa. Det här kunde de producera då. Va? Och där fanns ju sådana elverk också bland annat. Då, va?
Ett sånt skulle man ju ha.
Ja, du måste ju ha bränsle till det också. Så ska du sköta om det och kunna underhålla det och reparera det och serva det. Och
alltså, ja, det är det där.
Så är det ju. Men ja, det finns ju små enkla smidiga grejer där också. Jag vet inte om du behöver ha ett så stort elverk faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig att du klarar dig om du inte ska driva stora maskiner med ett som är på 5000 eller 5 kilowatt då.
Ja.
Som det finns ganska många kinesiska ifrån 10 000 och lite till upp till 30, 40, 50 000 kronors klassen med högre kvalitet då.
Men du, de som lyssnar på det här nu, de har ungefär ett dygn på sig att förbereda sig inför den här eventuella elkatastrofen imorgon. Och då ska man fundera över, så här, har man något sätt att generera el typ från bilen, eller har man ett bilbatteri, eller se till att man har laddat telefonen, man kan se till att man har batterier, små batterier laddade till pannlampor och så vidare.
Ja, det är ju att göra det nu, det är ju det smidigaste, man behöver ju inte åka och köpa ett elverk kanske. Batterier laddade och att det finns batterier och sånt så att man klarar sig om det skulle bli mörkt. Men
kan det vara så att man bidrar till den här elkatastrofen om man nu börjar ladda en massa grejer och köra en massa maskiner?
Ja, alltså nu är det ju inte så kallt utan det kommer ju bli kallare då, va? Men det är ju det här att det är ju så bra då om alla hade varit förberedda på sådana här incidenter. Och de allra flesta scenarierna vid en sån här överbelastning, det troliga är ju att man får igång, om det skulle bli nu då så att det blir en sån här brownout, så är det väldigt troligt att vissa områden kommer igång redan efter några timmar i bästa fall, och andra kanske får vänta lite längre och så, men det ryms med stor sannolikhet inom den här 7-dygnsberedskapen som myndigheterna vill att vi ska ha då. Va? Så att inte alla ska göra allting när det väl händer, för då kommer det ju att bli problem och det kommer inte att räcka och så vidare. Va? Utan att man tänker i förväg och handlar i förväg. Alltså inte bara...
Ja, men hjälp oss nu då.
Ja, men vi går och tittar på det, om det blir det allvarliga scenariot. Så är det ju så här att det är ju bara att hoppas att de har underhållit reservkraften och sett till att reservkraften på sjukhusen fungerar.
Ja.
Så att den där som ligger där med lungmaskin och hjärt-lungmaskin och respirator och alltihopa får den maskinen så att den fortsätter att gå igång, va? Hålla igång. Ja. Och... att människor som sitter i hissar och tunnelbanor och alltihopa det här kommer ut. Och, ja, det är ju så. Allting är ju, det är ju inte logistiksystem, datasystem. De har väl ofta, om det är viktiga databaser, logistiksystem och sånt där för att hitta saker, reservdelar i förråd och sånt. Där finns förhoppningsvis reservkraft också. Men när jag eftersom varit intresserad av det här under väldigt lång tid, så är mitt förtroende, för att uttrycka mig milt, relativt lågt för att det är så speciellt hög beredskap. Allting har bara blivit så pressat och alla utgår ifrån att allting ska fungera, så att det finns ingen stor redundans i systemen. Nej. Man har börjat diskutera det och ja, prata om och få igång civilförsvar och sådana här grejer igen då. Men det liksom finns ingenting.
Men nu har vi ju chansen att utbilda folk. Jag snappar upp en grej som var så här: åk inte hiss imorgon kväll.
Och ta trappan.
Ta trapporna.
Ja, det, precis.
Då får vi också upp lite värme. Så kan man sänka termostaten när man kommer in i lägenheten.
Ja, spara lite el. Nej, men du får ju inte tillgång till pengar om du inte har det. Det är alltså
nej,
man...
Så ta hem lite kontanter.
Det kan man göra. Och blir det längre avbrott i städer och sånt där beredskapen kanske är sämre, så kommer jag kylar och frysar i affärer och sånt att lägga av om man inte har reservkraft.
Du får öppna dörrarna, det är så kallt ute nu.
Ja, med kylskador och skador på vattenledningar och avlopp och sånt istället. Ja. Nej, men alltså, det är ju det här med kommunikationssvårigheter, system går ner, transporter fungerar inte, tåg stannar och så vidare, va? Ute i skogarna i mörkret och kylan sjunker, och det är många allvarliga saker som händer. Alltså vi tar ju saker så för givet, och vi är ju inte medvetna. Alltså, det är så otroligt utflippat hur vi lever idag i ett historiskt perspektiv, så det är helt vansinnigt, va? Jag brukar, när jag ska förklara det för folk, så brukar jag ta det här med diesel. En liter diesel. Du kan alltså köpa en liter diesel uppe i Karesuando då, långt ovanför polcirkeln, för 5-6 kronor, va? Alltså om du tar bort politikernas skatter då, så själva...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det är våra skatter, Patrik.
Alltså ta upp.
Det är inte politikernas skatter, det är våra skatter.
Ja, ja, men det är de som sätter dem. Du, det, alltså dieseln kostar 5-6 kronor, det är det som är det viktiga. Det kostar det att ta upp den, raffinera den, transportera den, distribuera den ut till slutkund ovanför polcirkeln, 5-6 kronor.
Ja, det är billigt.
Ja, det är ju det, va. Och en sån... lite diesel, det är lika mycket energi som två stycken starka män som arbetar.
Tack.
En hel dag. Två dagsverken av de tyngsta manuella arbetena, skogshuggare, stenhuggare eller någonting sånt där. Va? En liter diesel för 5-6 kronor. Det finns någon som försökte uttrycka det, att alla vi människor som lever nu i de här moderna västländerna och andra delar av världen som också har kommit upp i nivå nu då. Vi har alltså flera hundra slavar om man jämför med en förindustriell period, va?
Vilka är det? Vilka är slavar då?
Ja, det är ju diesel, kärnkraften, vattenkraften och allt det där som vi tillverkar energi med. Värmer och gör elkraft och så vidare då. Alltså den energimängden som vi använder oss av.
Just det. Det låter ju bättre att ha diesel som slav än en människa i alla fall.
Ja, men att vi förstår vad mycket den här energin och den här kraften
vi förstår din poäng.
Gör åt oss, va?
Just det. Så det är det man ska tänka på. Hur sårbart det är. Om man tar bort det där, om man tar bort den där liten diesel, då måste man ersätta det med två starka män som jobbar en hel dag.
Ja, precis. Det är lika mycket energi i det, va? Det är 9000 kilokalorier då.
Ja. I sex pizzor. Det är lika mycket energi i sex stora pizzor som i en liter diesel och i två dagsverken.
Mm.
Ja.
Så är det. Det är ju en sak då. Och att förstå det här, att det får enorma konsekvenser. Och det här är ju en av sårbarheterna nu då som vi har ökat risken för med omställningen av vårt energiförsörjningssystem och elkraften. Men det finns ju också andra risker när det gäller det här, och det är ju att vi har en massa ställverk i det här systemet då som omvandlar olika spänningar från de högspänningsledningar och sånt ner till andra, och som justerar det här elsystemet och får det att fungera då. Och där finns det ju ett antal stora sådana här ställverk som har avgörande betydelse. Jag läste en artikel just om USA. Jag tror det var nordvästra USA man tittade på. Det fanns 2500 sådana här ställverk då. Hela världsproduktionen av sådana där ställverk är ungefär 500 om året.
Jaha.
Det är vad vi människor på den här planeten kan tillverka då. Det är alltså stora, gigantiska grejer, va. Och de där kan ju slås ut via sabotage. Det kan slås ut via elektromagnetiska pulser som kommer ifrån solen.
Hörde jag elektromagnetisk puls?
Ja.
Jag har längtat efter.
Ja, och höra.
Jag undrade just när vi skulle börja prata om dem.
Ja, nej, men du har ju... Dels solstormar då.
Ja.
De alstrar ju elektromagnetiska pulser också då. Och de här pulserna, de kan inducera, alltså skapa strömmar i elledningar och sånt.
Men det hände på 1800-talet där, gjorde det inte?
Ja, Carrington hette det, va? Känner du igen det?
Ja, kanske. Det var något med telegrafen.
Mm, vi hade ju precis, Carrington hette det, ja precis, jag kommer ihåg rätt. 1859 års geomagnetiska storm läser jag här när jag googlade snabbt.
Ja.
Då hade vi precis börjat få upp elektricitet i form av telegrafer.
Ja.
Och
alltså morse så här, alltså i Lucky Luke så har en liten grön skärm och...
Ja, precis, den här lilla knappen som de sitter och skickar kort lång och så där, va.
Just det.
Och man märkte ju av den här supersolstormen som var då på det viset att, ja, i vissa stationer så alstrades det strömmar, så de här pappersremserna som det skriver ut och det här när det pickar den här, när du ska läsa av vad de skickar till dig då, så började papper och börja brinna.
Oj.
Det här slogs ut på olika sätt och på vissa ställen kunde de telegrafera utan att ha ström, därför att det var ström naturligt i det på grund av de här inducerade strömmarna då.
Jäklar. Kan man säga att om man ska telegrafera någonting så är det bra att göra det idag då, så det kan slås ut imorgon.
Nej, men om man den här typen av solutbrott, alltså det är stor aktivitet, supersolstormar då, de kommer ju med vissa mellanrum. Men vi pratar om par hundra år emellan. Och man är ju orolig för att det ska komma en sån nu. Och nu ser det ju väldigt annorlunda ut i världen. Och man förbereder sig också för den här typen av utbrott då, för att kunna skydda elkraftnät, transformatorer och sånt från det. Va? Men blir det riktigt illa som det kan bli, där det blir mycket sån här elektromagnetiskt då på jord, så kommer ju alltså saker att brinna upp i princip, va? Elektroniska och digitala produkter är ju väldigt känsliga för höga spänningar då, va? Höga strömmar som bildas, så det bränns ju sönder väldigt lätt, va? Mobiltelefoner, radioapparater, styrsystem och sånt som finns i varenda bil och sådär, va? Så det är också ett riskmoment som inte är helt uteslutet heller då, va?
Då är det bra att ha en terrängbil 11 hemma som jag har.
Ja, eller en gammal amerikanare eller någonting sånt där.
Ja.
Jag kommer inte ihåg, men alltså en bra bit upp på 80-talet så tror jag du hade bilar som inte var så känsliga då, va? Men sen menar många också då att bilar kommer nog. Har du hört det här att du ska gå och sätta dig i en bil om det blir väldigt stark åska med mycket blixtar?
Ja. Ja.
Och det är ju det att en bil är en Faradays bur.
Aha.
Och det är så att när du får strömmar och sånt så rör de sig i yttre delarna utav ett material. Så att slå blixten ner en bil så följer det ju utsidan av karossen då. Och det gör också det att en bil kommer att vara mer skyddad emot elektromagnetiska pulser. Men sen beror ju det också på kraften i de här. Du har ju ett annat scenario med just elektromagnetiska pulser också, och det är ju kärnvapen.
Patrik, jag måste nästan stoppa det där, tror jag.
Okej. Ja.
Alltså, jag får aldrig återkomma till kärnvapenkatastroferna och hur man ska tänka när man ska bygga en bunker och sånt där. Det är självklart att vi kommer in på det. Men nu pratar vi ändå om den här elkatastrofen som eventuellt kommer i helgen. Och jag känner att jag har inte riktigt plats för det här kärnvapenscenariot i det här. För jag blir ganska stressad av att tänka att elen försvinner imorgon.
Mm. Vi kan inte bedöma hur stor risk det är, men vi hade incidenter tidigare på kontinenten nere i Europa, mitten på januari. Vi hade nu i helgen i Sverige, och nu blir det värre. Alltså, vi måste ju sitta människor med ansvar i landet och förbereda. inför detta. Ja. Alltså att man, hör du Grums pappersbruk, kan ni släcka ner nu och stänga i 3 dagar eller över det här dygnet eller någonting sånt där. Alltså ett sånt där pappersbruk, vi har ju väldigt mycket, vi har ju en historia av att ha producerat väldigt mycket stabil och billig el i landet.
Ja.
Vilket gör att vi har elintensiv industri.
Okay.
Som pappersbruk, vi har till och med aluminiumsmältverk efter ostkusten. Va? Ett aluminium, det är bland de grejer som drar mest energi någonsin. Så man kör alltså bauxit från andra delar av världen till Sverige för att tillverka aluminium för att vi har så bra, eller hade så bra elförsörjning. Tar du, ja, alltså mycket av vårt välstånd bygger på ett stabilt elkraftsystem, va, med billig el. Så är det. Tar du ett sånt pappersbruk som Grums, det är alltså många procentenheter av Sveriges hela elproduktion som ett sånt pappersbruk tar då, va, de större pappersbruken. Jag har inga exakta siffror, eller jag har läst det men jag kommer inte ihåg det. Och samma med aluminiumsmältverk och sånt där, va. Det är ju sånt som får ställas ner när det blir elbrist då. Elen blir för dyr helt enkelt när det blir större efterfrågan än utbud då. Så att då går de back om de kör helt enkelt.
Just det. Men jag har inget aluminiumsmältverk och jag har inte heller någon pappersbruk just här hemma just nu.
Nej.
Så, men jag försöker fortfarande tänka då på vad jag kan göra inför helgen som för att förbereda mig.
Mm.
Eller då i framtiden, om det här kan ju liksom hända igen. Jag bor också bland annat där det blir ju strömavbrott här ibland.
Mm.
För en grej som jag oroar mig lite över, men kanske inte just nu eftersom det är så kallt ute. Men jag har ju väldigt mycket kött i frysar hemma,
ja,
eftersom jag jagar. Och om strömmen försvinner över tid, då blir det köttet förstört.
Ja, det gör det. Och det kan ju gå fort beroende på vad du har för frysar också och var de står någonstans.
Ja. Jag har tre stycken såna här kistfrysar, eller vad man ska kalla dem. Alltså, som man öppnar toppmatade. Och sen är det ett frysskåp.
Ja. Var står de någonstans då?
De står i ladan.
Ja, och det är kallt där, va?
Ja, precis. Jag håller plusgrader, men just nu är det ju nollan typ.
Mm. Precis. Det man kan säga just om man vill ha, vi har en tradition i Sverige av att ställa frysboxar i kalla utrymmen. I kallförråd, eller tittar du i landet så hade man frysboxar på altaner med tak över och sådär, va? Utomhus. Det där ställer krav på kompressorn för att kunna ha det. De moderna, allting är ju billigt, strömlinjeformat och så vidare, så att kompressorerna klarar inte av det. Det ställer större krav på dem.
Mm.
Utan de är gjorda för att stå i princip i rumstemperatur då och jobba där. Alltså den som skapar kylan, kompressorn som skapar kylan i en frysbox då.
Just det.
Då har vi ett svenskt märke som heter Cylinda.
Ja.
Nu har vi glömt att ringa till Cylinda och säga att de ska sponsra oss, Kalle. Men
jag kollade faktiskt, när jag köpte den, då kollade jag speciellt att, alltså, när jag köpte den senaste, då kollade jag speciellt att den kunde stå i ett kallt utrymme. Det var en Cylinda, tror jag.
Ja, och äldre frysboxar kan ju ofta göra det. De är robustare helt enkelt. Och
sen, ja, det här var en ny.
Ja, jag har ju bara Cylindas frysboxar också. Jag har också ett par stycken knökfulla. Jag skulle behöva en tredje.
Ja.
Så att det kan man veta om, och jag är inte, nu är det några år sedan jag köpte och jag vet inte hur utvecklingen har varit. Jag vet, det kommer nytt folk och man börjar tillverka någon annanstans och så vidare. Men om de håller kvar vid den traditionen att man faktiskt gör de tillräckligt kraftfulla kompressorerna där så de klarar de här. Mina står ju ute i minus 20 grader om det vill säga, va?
Ja. En grej som du har sagt till mig förut är att jag ska ta hem massa salt.
Ja, jag tänkte jag skulle komma till det. Det här med reservkraft, vi pratade förut om spänningsomvandlare och sånt. Och den enklaste delen att kunna ha det till ett 12 volts bilbatteri och så. Har man, det är ju samma sak där, har man en sån så kan man ju faktiskt gå ut och koppla ihop den med sin frysbox. Eller dra in en förlängningsladd om man bor i en villa eller någonting och frysbox. Och köra en stund och inte öppna det här. Och fördelen med frysbox, det är ju det. Kall luft är tyngre en varm. Den varma vill ju stiga uppåt.
Ja.
Så har du en box så ligger ju kylan kvar där i, va?
Just det.
Har du ett skåp, ja men då rinner det ju ut.
Just det.
Man har ju försökt med olika plastbrickor och sånt där och täcka för boxar och försvåra för kylan att rinna ut när man öppnar ett frysskåp då. Men en frysbox är mycket säkrare. Och sen vill man gardera sig. Jag som bor på landsbygden, du med nu mer, jag har ju köpt en extra isolerad frysbox.
Mm.
Den klarar ju sig i alla fall i ett par dygn innan, om den är full. Det är också så att ju mer du har i en frysbox, ju mer
kyla, länge håller den.
Ja, ju mer kyla är ju lagrat i massan som ligger inne i frysboxen då. Det är också ett
också, och man kan också extra isolera den genom att svepa in den i filtar och sånt där.
Absolut, absolut. Och är det risk och man inte har så mycket i frysboxen så kan man ju faktiskt ställa i och fylla upp den med vattendunkar eller någonting sånt där som får frysa också och bli en stor massa. Så kan man plocka ut dem efterhand som man behöver fylla på annat om man vill gardera sig.
Bra tips! Se till att du alltid har frysboxen full om det så är med vattendunkar.
Ja.
Då håller det längre.
Precis, om det är risk med strömavbrott. Sen har vi ju det där då, speciellt på landsbygden och jägare och sånt, det är ju du också då. De har ofta mycket kött i frysboxarna, va?
Ja.
Det är ofta det vi använder dem till då. Och det som kanske är det som har högst värde i frysboxen också. Då är det ju så att innan man hade frysboxen...
Jag vill bara säga det här. Jag som satt och pillade ut bondbönor i 4 dagar. Och förvällde och la i burkar. Och så här. Jag tycker kanske att de är rätt mycket värde också.
Okej. Okay. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Det är affektionsvärde. Men då, ja. Det är också så att bondbönor är också... otroligt proteinrikt och näringsrikt, precis som kött.
Kanske bättre att torka.
Ja, men speciellt om man ser ett längre perspektiv. Vi kan ju, ja, både några dagar då, säg, har du extra isolerat och klarar ett par, tre dagar med lite reservkraft och grejer, men så går tiden.
Ja.
Och det var mycket allvarligare än vad man kanske först trodde. Då började ju tina och köttet bli förstört. Ja. Och är det dessutom då, det här är riktigt allvarligt. Det påverkar hela landet och kommer att göra det i veckor, kanske månader. Det var en solstorm, så det drabbade flera delar av världen och sånt där. Och det är begränsad kapacitet på att fixa till såna här ställverk och så vidare. Så står
alltså
du
ett,
där.
Så kallat, ett så kallat drömscenario om du frågar mig.
Nej, det där är inget. Det är, alltså, nej, om man, det är ju så, många föreställer sig att preppers och sånt går och väntar på katastrofen och när ska jag få pröva det här och så vidare. Och då är det nog så att det där är naiva preppers som kanske inte har gjort tillräckligt bra rörelse. Ja, ungefär som du, Kalle. Ja. Alltså, man vill inte att de där grejerna ska hända, va? Det är så.
Jag tänker att det är som den här scenen i Kommando när Arnold Schwarzenegger tar på sig alla vapen. Att det så här zoomar in på mig när jag tar på mina knivar och laddar geväret och skyddar min familj.
Jaha.
Jag har inte sett men jag säger nu om och det, elavbrottet kommer att vara i flera månader. Köttet håller på att bli förstört.
Ja, men tänk dig vad det här köttet är värt för dig då. Det är ju skillnaden på fall det ska bli svält eller inte, va?
Ja, faktiskt.
Och du kan rädda det där så oerhört enkelt om du har det, en frysbox. Du har en säck salt, en 25 kilo säck salt. Salt är jättebilligt idag.
Ja.
Folk tror att salt är något man tar på mat för att det ska smaka någonting. Alltså i princip en krydda, men... Håller du på med småbruk, självhushållning, du producerar egna livsmedel och så märker du att du har ju salt i allting när det gäller konservering. Alltså allt från mjölksyrejäsning till torkning, rökning av kött, brödbakning, alla sådana här saker, va? Så att vi gör åt väldigt mycket salt. Salt är någonting som man behöver ha om man tänker sig vara förberedd i lite längre perspektiv då. Speciellt om man ska kunna producera någon mat också. Men då är det så här. Innan frysboxarna så la man kött i saltlake.
Och det har man ju hört om.
Ja.
Alltså typ sill och så här, saltsill. Hade man på, pirater hade det på
sjövare. Ja, och det var starka saltlakar. Och du kunde ju alltså slakta grisen och lägga den i en tunna med salt och vatten. Ja. Man kunde baka den med bara torrsalt ner i då. Så blev det massa lakvätska och sånt där. Eller också gjorde man en saltlak. Och då är det så här att gör du en 15% saltlake. Alltså om vi tänker oss att vi gör 100 liter. Då tar vi 15 kilo salt, eller ja, 100 liter blir det inte riktigt när det löser sig och så, men viktmässigt, 15 kilo salt och 85 kilo vatten, som är samma som 85 liter vatten, va?
Då har jag har alltid gjort saltlake fel, jag såg jag nu.
Med volym?
Ja, jag har tänkt liksom att det är 10 liter vatten och en liter, alltså 10 kilo vatten och 1 kilo salt.
Ja, men det är ju...
Att det blir 10%, men det är ju inte 10%.
Nej, det blir det ju inte riktigt då.
Nej, ja.
Men det har ju fungerat ändå. Det blir ju någon eller par procentenheter lägre där då. Nej, men
15% i alla fall.
Då 15%, då blir saltlaken så pass koncentrerad så att den konserverar köttet.
Hur länge som helst, eller?
Ja, alltså många månader hela vintern.
Åh. Underbart.
Ja.
Men det går inte att äta när det är sådär salt?
Nej. Jag ringer en klocka nu. Hade inte du hjärtan som var för salta?
Jo.
Och så frågar du mig.
Ja. Då sa du osmos.
Osmos, sa jag, ja. Vad gjorde du för någonting då?
Jag googlade. Nej, men jag la dem i vatten.
Ja.
För att på samma sätt som att salt tränger in i hjärtan så tränger det också ut i vattnet om man lägger dem i vatten. Då jämnar salthalten ut.
Ja.
Och osmos är utjämning.
Precis. Och cellmembran och sånt som har... om du har en saltlake så har ju den väldigt hög salthalt. Och i ditt fall där det här hjärtat, älghjärtat eller vad det var det, va?
Ja.
Hade låg salthalt och då jämnar det ut sig och tränger in mycket salt i hjärtat. Och skyddar det. Det konserverar ju hjärtat då. Och det är bara det att det blir ju för salt för att äta, va? Med de här tiderna och höga halterna av salt då. Och då lägger du bara det i ett osaltat vattenbad. Då går saltet andra vägen. Från hjärtat som har hög salthalt ut i vattnet som har låg då tills det jämnar ut sig.
Och det här kallas för att man lakar ur?
Precis. Och då kan du få alldeles perfekt. För det tyckte väl du ditt hjärta blev, va?
Ja, det blev toppen.
Exakt hur det ska vara med den enskilda köttbiten och så. Det är ju faktiskt så att där får man bygga erfarenhet. Man får alltså testa.
Men och bara så att jag fattar då i min frysbox. Du häller ner en massa salt och massa vatten. Och snittar upp alla påsar, eller hur?
Ja, det måste du ju göra. Vakuumförpackningar och sånt. Ja, precis. Ja.
Så att köttet bara simmar omkring där i.
Mm. Antingen har du antal stora hinkar eller baljor eller någonting som du lägger det här i.
Jag tycker det var så fint att tänka att man gör det i boxen.
Ja, det är ju alternativet då. Om du nu inte har det så kan du ju ha boxen som salt- eller lakkärl då, va?
Ja.
Saltlakkärl.
Så jag tror man lyssnar på det här, då tänker man så här: that escalated quickly. Vi börjar med prata om att det kan bli strömavbrott imorgon och det slutar med att vi fyller hela frysboxen med saltlake. Så kan det gå. Du, Patrik, nu har vi pratat en timme så nu måste vi sluta.
Ja.
Känner du att du har något mer du vill tillägga?
Nej, det gör jag inte, utan det här är ju så kort innan. Vi var ju en grej vi tänkte att vi kan ta upp då i samband med att det kanske skrivs om det här i tidningar och sånt där. Men jag hoppas det framgick när vi pratade här att det är så värdefullt om folk faktiskt tar ansvar och förbereder sig innan det händer. Det är ju så med livsmedelssystem och allting att det finns inga stora lager ute i butikerna. Det kommer inte ut nya heller om strömmen går till exempel, därför att man hittar inte vad det är. Det går in, logistiksystemen fungerar inte utan ström och så vidare. Va?
Ja, men affären öppnar väl inte ens om det är strömavbrott? Det har jag sett.
Ja,
stängt på grund av strömavbrott?
Nej, ja, på landsbygden här kan jag tänka mig att affären öppnar och folk får gå in och hämta det som, så att det inte blir förstört, va? Typ. Men jag vet inte om man gör det i städer eller sådana där grejer. Men ja.
Det är, men så ta ditt ansvar och se till att du klarar dig i 2 veckor.
Ja, alltså om vi skulle få upp befolkningen på en nivå där huvuddelen... Alltså för mig är det så ofattbart, alltså här har vi mödrar och fäder med barn som inte förbereder sig alls. Som har ansvar för sina barn som inte förbereder sig på sådana här mycket mindre event. Alltså strömavbrott, några dagar, svårigheter, drar iväg och det kan upp till veckoscenario då om det blir lite allvarligare. Och sen finns det ju mycket allvarligare också då, men... Om vi skulle nå det en vecka då hade det varit fantastiskt bra.
Men och det är därför vi gör den här podden. Om man lyssnar på den här podden så kommer man att bli en sån där som tar ansvar. Det är perfekt. Och ja. Jag lovar alla som lyssnar, vi kommer att återkomma till de där längre scenarierna. För de kittlar ju till lite extra, det vet jag. Patrik?
Ja?
Vi får se om vi hörs imorgon eller om det blir brownout. Och sen så nästa vecka är vi tillbaka som vanligt med ett helt vanligt avsnitt 2 av den här podden. Då kommer vi prata om andra aspekter av prepping. Ja, ha det så bra då, Patrik.
Ja, tack Kalle.
Tack alla som lyssnar. Vi hörs sen. Puss, puss.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.